En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, det är fredag igen och det betyder såklart att det är dags för Fråga Disco. Så in med er i chatten och ställ era frågor. Och Disco, det händer grejer. Det är inte en lugn stund den här veckan.
Nej, det har varit hektiskt här. Framförallt då med Robin Olsen-gate. Det blev ju lite genomslag på den där intervjun här som vi hade för någon dag sedan här. Och ja, det mesta har väl kretsat kring just Robin Olsen och allt. Så att det är klart att det har varit ruskigt genomslag och det har varit diskussioner i olika program och sådär. Jag tror själv jag var med i ESPN Disney igår och så var jag med i dansk TV och sådär också. Det blev ett jäkla liv i Danmark också som jag fattade som. Så att ja, det kommer ju fortsätta känns det som när landslaget samlas på måndag. Känns som att det kommer handla om Robin Olsen mest av allt. I alla fall till en början. Det finns ju väldigt många andra roliga saker och Roni Baraji till exempel som har blivit uttagen. Det känns som det har kommit lite i skymundan. Han som har varit i Barcelona och nu blev uttagen till, han som blev värvad till Barcelona nu och blev uttagen till A-landslaget. Så att ja, det känns som att landslaget har blivit hett. Ja, kanske inte på det vis de ville, men ja, vi får se mot Schweiz vad som händer.
Mm. Jag tänker att vi börjar den änden och tar några frågor. Maxi undrar, vad blir nästa steg i Robin Olsen och Jon Dahl Tomasson Gate?
Ja, men nästa steg, jag tror väl att nu hade ju Behrang Safari som har haft Jon Dahl Tomasson i Malmö som också har sågat honom tidigare och som ja, blev bortplockad på ungefär liknande sätt som en del andra spelare har blivit. Han var ju ute hos ESPN och Disney och hade en 12 minuters, får man säga, total slakt av Jon Dahl Tomassons ledarskap. Så jag gissar att Tomasson kommer få frågor om det på presskonferensen när han startar upp landslaget också. För att Safaris sågning var kanske ännu värre än Robin Olsens sågning. Så att det är lite intressant att det finns fler spelare som poppar upp nu och det kommer liksom vittnesmål om Jon Dahl Tomasson. Så att ja, han kommer att få lite hett om öronen, vår kära förbundskapten här, de första dagarna på landslagssamlingen nästa vecka. Så att ja, jag tror väl att det blir väl nästa steg om man ska prata om det här. Då. Att han ska, Tomasson kommer att svara på frågor om Behrang Safaris utspel.
Mm, nästa fråga handlar just om det här ledarskapet. Det är Lusen som skriver så här. Först Hugo Larsson, sen Elanga och nu Olsen. Det kan väl inte vara en slump? Jag ser i varje fall en gemensam nämnare.
Ja, men det är klart det inte är en slump. Sen menar ju Jon Dahl Tomasson på att han är ärlig och rak med spelarna. Han har alltid varit, han har alltid haft det ledarskapet. Och det ledarskapet funkar ju bra på vissa, det funkar mindre bra på andra och det funkar katastrof på en del. Sen tror jag just i Robin Olsens fall var det ju det att han för en månad sen blev lovad att han skulle vara nummer ett. Han gör innan det en extremt bra match mot Ungern där Sverige vann med 2-0 och han håller nollan och gör väldigt många avgörande räddningar. Sen kommer den här Slovenien-matchen, han gör ett misstag. Tomasson står visserligen upp för honom då och han får stå mot Kosovo och där förlorar ju Sverige ingen bra match. Men det är väl det Olsen menar är väl att han blir slängd under bussen och att han bara blivit väntad på att plocka bort, precis som Safari vittnar om också. Så det är väl det som skaver i hans ledarskap. Men som alltid, det är resultat. Skulle Sverige vinna mot Schweiz med 2-0, skulle Sverige vinna mot Schweiz bara räcker, så är det ju Tomasson som känns som vinnande ur det här. För det är ju trots allt resultaten som talar. Men skulle Sverige inte vinna eller förlora stort, då känns det som lite Hamrén-varning där. Jag minns Sverige hade förlorat mot Ryssland i VM-kvalet och så möter de Österrike hemma på Friends och ligger under med 4-1 efter 70 minuter och publiken börjar gå. Det är lite de vibbarna man får om Sverige skulle torska stort mot Schweiz. Så då är han rejält under press, vilket han är redan nu. Men det är klart det blir en extremt intressant och spännande match med alla parametrar som har varit här och som kommer vara i den matchen. Så att den ser vi fram emot.
Mm, verkligen. Men innan landslagssamlingen då så ska det spelas lite fotboll i helgen också. Imorgon är det stor match mellan Chelsea och Liverpool. Vi håller såklart ögonen på Alexander Isak. En som kan han innan och utan sen AIK-tiden. Det är ju Björn Westerström och han finns med oss nu. Hur är läget?
Det är bra, tack.
Ja, visst följer du väl Isaks varje kliv i den där Liverpool-tröjan eller?
Varje kliv vet jag inte om jag följer, men absolut i de matchminuter han får, det försöker jag absolut titta på.
Ja, i veckan fick han komma in från bänken mot Galatasaray. Hur tror du det blir i helgen? Får han starta, tro?
Ja, det tror jag. Jag tror att man matchar honom på ett sätt som gör att han anpassar sig till Liverpool-kostymen, och det tror jag att man gör på ett klokt sätt. Så att han är på väg in i det. Och det har han ju visat förut att han är ganska bra på att ta sig in den vägen.
Vi ska ju snacka mycket Isak med dig, Björn. Kände var ju med och tog han till AIKs A-lag, upptäckte honom och ja, sen var du med och gjorde den där rekordförsäljningen till Dortmund. Men vi har ju snackat lite Robin Olsen här och ja, man får säga att det är lite unikt det Robin Olsen. Dels att han slutade i anslaget eftersom han har blivit petad, och jag försökte komma på om jag har varit med om någon liknande situation eller i något klubblag eller om man har hört om någonting tidigare. Det var väl Per Zetterbergs sågning av Tommy Söderberg i början av 90-talet. Men sen kom jag faktiskt att tänka på Daniel Majstorovic. Du var i AIK då, jag tror du var chefscout va? När han värvades dit, eller var du sportchef?
När han värvades så var jag chefscout, men när han sket i och dyka upp på samlingen, då
ja, precis. Nej, men det är ju lite samma sak, för jag skulle komma till det, för de som inte vet så var det ju Majstorovic var ju där. Han fick beskedet att Niklas Backman skulle gå före honom i en match, han sket i att komma till samlingen. Och sen så bröts väl kontraktet en tid efteråt, eller han ville att ni gick skilda vägar. Så att det är väl lite Olsens situation. Jag tänker på minns du tillbaka till det där, och hur minns du tillbaka på det, och liksom hur reagerar man som ledare i en klubb när en spelare gör så där?
Ja, det där är ju lite, ja, det är ju väldigt speciellt, och framförallt med sådana karaktärer som Robin Olsen och som Daniel Majstorovic, så att säga, den rollen som han hade i AIK. Det vill säga spelare som ska stå för erfarenhet och ska stå för karaktär och som liksom ska leda andra med exempel. Och när de då så uppenbart visar att de står sig själva mycket närmare än de står laget, och att en petning helt plötsligt kallas för dåligt ledarskap, då är man ju inte del av gruppen längre.
Hur var det? Var det stormigt där när Majstorovic gjorde det där? Hur reagerar ni allihopa?
Alltså stormigt. Det har nog blåst mer i AIK än när han valde att inte dyka upp på samling. Han var ju inte ens del av en startelva, så farligt var ju inte det där och då. Men det är klart att det är ju ingen uppmärksamhet som en klubb vill ha, och det är väl inga frågor som man egentligen ska behöva hantera. Man har ju avtal, och i avtalen så står det att man ska få träning. Vilka som spelar och inte spelar, det bestämmer ju chefstränaren. Och det där vet ju spelarna om också. Men uppenbarligen så kan man se sig själv som lite större än de principerna.
Mm. Vi ska snacka Alexander Isak här nu, och han har gjort en rekordförsäljning till Liverpool. Du var som sagt med, tillsammans med Tobias Ackerman och Andreas Alm, som ni hade, var en trio där som var med och kollade honom och tog upp honom till A-laget. Berätta lite grann, första gången du såg Alexander Isak, kommer du ihåg det? Vad minns du då av det, och när slogs det av att han var liksom en sån unik talang?
Alltså, för mig har jag aldrig gjort några såna här revolutionerande insatser som står ut så mycket så att man liksom ramlar av stolen. Utan det är ju snarare så att han smyger sig på en, han anpassar sig till nivån och sen så gasar han därifrån. Så att det är väldigt mycket så, upplever jag, som har liksom varit nära honom, att det är inte så att man slås av liksom, oj, han är mycket, mycket bättre än alla andra direkt, utan snarare så att jo, men det här skulle nog kunna funka, Och sen när han väl är i verksamheten så förstår man att oj, han kommer faktiskt gasa ifrån oss. Så att lite mera av den känslan har jag kring honom än att han liksom står ut från första sekund.
Kommer du ihåg någon speciell match eller händelse eller så där som du, när du tänkte att jäklar, han kommer bli såld till, han blir inte kvar i AIK länge?
Ja, alltså det var när han fyllde år där och han gjorde mål mot Djurgården. Det var väl en sån liksom, ja, det var väl ett definierande, en definierande stund på något sätt för honom, tycker jag. Det gjorde också såklart att han blev en AIK-ikon bara genom det. Och sen så har han ju växt så sagt i takt med sina egna framgångar efter det, tycker jag.
Var, blev du förvånad när du gick till Liverpool, eller var, hur reagerade du på det här steget?
På den nivån där han har spelat egentligen det sista året, får man väl säga. För det är väl egentligen när han har blivit en fast startspelare i Newcastle som man kan konstatera att han spelar på den nivån. Och det är väl samma sak där. Det är ju inte så att han har liksom sprängt alla målrekord i hela Europa, utan han har liksom smygit sig in, tagit fart och sen så sprungit ifrån. Och när man gör det i liksom övre halvan lag i England, då är ju ingenting som är förvånande längre. Så är det ju. Det är ju bara en tidsfråga egentligen, och en timingfråga förstås. Uppenbarligen också en pengafråga. Så att det var inte speciellt förvånande, det tycker jag inte. Sen så är det ju det. Det är uppenbarligen nya tider. Både Gökeres och Isak lämnade väl inte med några sådana här... de är inga legender på så sätt i de klubbar de lämnar utifrån hur det går till. Och samtidigt så blir ju det där... det där är nog framtiden, så som vi har att förvänta oss att det ser ut framöver. Vi kan ju tycka vad vi vill om, men spelarna är så pass, dels är de så påverkar de klubbarna så pass mycket med sina prestationer att de känner att de har liksom den makten att använda sin närvaro som ett verktyg, och det är bara framtiden helt enkelt.
Vi har fått in lite frågor här till dig av våra tittare. Vi kan ju börja med en som kallar sig för Bror. Han skriver, hur mycket kontakt har du med Isak och hur trivs han i Liverpool?
Han svarar fortfarande, vilket jag är glad för. Det säger väl någonting. Den närmsta kontakten jag hade, det var när jag var på Volkswagen för ungefär ett år sedan. Då träffade jag hans pappa som satt i en fåtölj ute i Akalla i bilhallen där. Det var väldigt förvånande. Så då fick vi en längre pratstund. Det är nog det närmsta jag har kommit honom på, förutom då en del textande. Men det är väl ungefär den relationen vi har idag.
Ja, okej. Okay. Då kanske det är svårt för dig att svara på uppföljningen här från samma Bror då. Han skriver att hur tror du Isak känner för Newcastle, om han tycker att det blir tråkigt att det blev så infekterat, eller om han inte bryr sig?
Ingen aning, för att det beror ju alldeles på, och det har han ju sagt själv och uttalat sig själv om, att folk har liksom inte hela bilden, och det har jag en väldigt stor respekt för att vi inte har, och därför blir det också onödigt för oss att spekulera i det. Det är väl klart att alla önskar lyckliga slut, men alla önskar ju också att folk så att säga står för det de säger, så att det får vara mellan dem det som har varit.
Mm. Gnagan skriver, ge oss något kul från AIK-tiden med Stare och alla galningar, Mutumba och Bojan och Pivi och alla. Måste ha hänt sjuka grejer under raden.
Det är väl klart att det gör. Så är det väl i alla verksamheter. Jag tror nog att det kommer att skrivas böcker om Mjällby i år också. Det är väl så. Får man lite framgång och samtidigt kan bygga trupp över tid med extroverta karaktärer, då blir det historier. De mest... censurerade, de får vi ge ut någon gång i något annat format.
Asså, du lovar en bok här alltså?
Format, så är det inte bok. Jag tänker med mer långfilm.
Ja, perfekt. Den kommer vi kolla på. Ja. Men du jämför med Mjällby, måste ändå erkänna att det där AIK-gänget var lite stökigare än de här välkammade pojkarna i Mjällby, eller?
Ja, det vet jag inte om de skulle hålla med om.
Nej.
Men jag menar mer att alla klubbar och alla lagsammansättningar är ju unika på så sätt att det är klart att det alltid finns en historia som vi som betraktare kanske inte alltid ser. Så är det ju garanterat. Och den blir ju egentligen som mest intressant när man får framgång. Så är det ju.
Du vill inte släppa någon galen historia, hör jag.
En galen historia. Nej, jag är inte den typen. Jag är bra på att hålla hemlisar.
Vi frågar Star istället. Du, Leslie skriver så här. Väström, kanske läge att komma och styra upp Peking. Vad säger du?
Oj, ja, det är fan stökigt där alltså. Mm. Ja, det är spännande. Där har ju medlemsdemokratin gjort sitt. Man har ju liksom valt de man vill ha och nu händer det grejer. Så att det är ju bara en stor följd av liksom hela systemet. Jag känner ju Magni lite grann. Han har ju varit i AIK under en period och jag vet ju att han är en man med fast karaktär, så att jag lider såklart med honom. Martin Falk har jag inte så bra koll på. Han var också i AIK under tiden när jag var där, men vi var ganska långt ifrån varandra där och då. Han var på Råsunda IP och jag var på kansliet. Vad fan ska man säga om det? Jag tror att det måste få gå sönder ordentligt innan det kan byggas upp igen. Det är väl lite grann där AIK är. Det var ju några år där det var riktigt virrigt här. Och nu känns det som att man har ganska, ganska fast hand över vad som händer. Sen betyder ju inte det att man kommer att vinna varenda match. Så är det ju absolut inte. Så att det är ju därför vi håller på med det här och bryr oss, för att det är oförutsägbart.
Hur ser du på AIKs säsong hittills?
Jag tror att man har mer poäng än vad man kanske har förtjänat i förhållande till underliggande siffror framförallt. Man kommer nog till slut att landa där man förtjänar. Det gör man ju alltid. Andreas Alm skulle såga mig fullständigt om man hörde vad jag sa nu. Ett resultat är aldrig orättvist, brukar jag säga. Så att, det är väl så det är. Man börjar nå någon form av struktur där man kan utvecklas ifrån, tror jag. Sen om man tittar på det större perspektivet, så tror jag att man har utmaningar i att de klubbar som bygger infrastruktur på ett annat sätt, Brommapojkarna bland annat, Malmö, Hammarby är redan där, de kommer ha ett försprång till de klubbarna som inte gör det på samma sätt. Spelarutveckling, ledarutveckling är klubbarnas egentligen bankbok, och gör man inte jobbet rätt där och har tillräckligt mycket spelare att fylla på med, då kommer man få det tufft över tid, och där tror jag AIK har en utmaning.
Men bara som svar på Leslies fråga då, kommer du om Norrköping ringer?
Säg det. Det är som man brukar säga i den här branschen. Det får vi väl ta då om de ringer. Det verkar dumt att föregå den frågan med ett svar, tycker
jag. Vill du tillägga något eller ska vi släppa in?
Ja, men en sista fråga just om Isak och Liverpool. Jag tror jag fick den här storyn till mig för 6-7 år sedan när Isak var ung och han har inte slagit igenom än. Jag vet inte hur gammal han var, om han 15-16 eller sådär. Då skulle han med på en resa med Adidas. Han hade precis skrivit kontrakt med Adidas och skulle till United och se en match. Och jag tror att det var kanske, om det var Tobias Ackerman eller om det var någon annan som var med honom där. Och då hade de varit på läktaren och sett United. Han var ganska ointresserad av själva matchen och så hade de frågat honom så här, ja men fan, det här kan bli bra. Kan jag spela United sen liksom? Och då hade han sagt, nej, jag vill hellre spela i Liverpool redan då. Jag vet inte, känner du till den storyn och har han haft Liverpool som favoritlag eller sådär?
Det är faktiskt mer än vad jag vet, men det är ju intressant det där. Man har ju, det finns ju någon historia om Magnus Persson, va? Han blev intervjuad i Buster och sa att AIK var favoritlag. Så kan det ju vara. Man säger saker utan att egentligen fundera så här jättemycket över vad konsekvenserna ska bli längre fram. Jag tror där och då så trodde han, eller han ville säkert bli en världsstjärna i fotboll. Men att det skulle slå in, det tror inte jag han visste. Och han anpassade definitivt inte sin kommunikation utifrån det i alla fall.
Nej. Men det var coolt att det blev Liverpool ändå.
Verkligen. Om inte annat så är det en bra story.
Ja.
Verkligen. Du, tack snälla Björn för att du tog dig tid att vara med.
Tack själva. Ha det bra.
För att ha stort fortsatt tack. Trevlig fredag. Du, vi var ju inne och snuddade där på Norrköping och stökerierna. Jag tänker vi tar några frågor om det till dig också. Vår tittare Stisse skriver, vad händer i Peking? Magn ut, är det samarbetsproblem? Frågetecken.
Ja, men jag tror väl att den här nya ordföranden Martin Jülich har kommit in och kör väl sitt race. Han sparkade väl klubbdirektören där det första han gjorde när han tog över i början på året här också. Så att jag vet inte exakt vad som ligger bakom, men jag vet bara att alla att Magni väntas lämna. Det kan bli officiellt den här veckan, kan även bli officiellt nästa vecka. Men det är klart att det är ju väldigt konstigt att han lämnar efter 9 månader. Och som jag har förstått det när jag pratar runt med flera källor där runt och i klubben, så alla är i princip i chock att han ska lämna, för att han har liksom aldrig hamnat i kontroverser med någon. Han har liksom populär bland spelare och ledare, och vi hade ju Kevin Hög Jansson med här förra veckan, och då hyllade jag han Magni också och sa liksom att det var kanske, ja men både han och Martin Falk hyllade han ju och sa att det kanske var en bidrag och det orsak till varför han ska förlänga. Och det vill de göra. Så att det känns konstigt alltihopa. Och vi ska gräva vidare här vad som egentligen har hänt i Norrköping. Men att Magni Fannberg väntas lämna här inom den närmsta tiden, inom en vecka eller två, det står helt klart.
Precis som du säger där med Kevin. Om det nu hänger på att ledningen eller att Magni och Martin Falk är kvar, kan det bli lite dominoeffekt av det här då, att spelare vill lämna?
Ja, men det är klart. De har ju en del utgående kontrakt. Jag vet ju också att de, som jag ska komma till sen, de vill ju förlänga Alexander Fransson, Amadeus Sögaard har utgående kontrakt och flera andra utgående kontrakt också. Det är klart att spelare tänker både en och två gånger innan man skriver på om det ska bli någon form av hela havet stormar och de ska börja byta sportledning igen. Nu skriver Fotbollskanalen här tidigare att de vill ha in Håkan Eriksson i någon roll i klubben också. Det blir också intressant att se. Han är från Norrköping, men har ju inte verkat i liksom någon form av ledande position i svensk fotboll på väldigt länge, framförallt inte i en allsvensk klubb. Så att det blir intressant att se vad som händer i Norrköping, och där det känns som det finns väldigt mycket att gräva i där.
Mm. Leif undrar om det är någonting på väg in i Blåvitt i vinter.
Ja, men de har ju gjort klart med Peter Lazarus här nu då, som kommer skriva på, som har skrivit på, men som kommer i sommar. Sen jobbar de på Isak Dahlqvist från Örgryte, och det är väl de som är närmast. Sen de här stora värvningarna, för det är jag säker på kommer komma in en del fina namn, där väntar de och ser innan de liksom bestämmer sig. De har ju också värvat, är gjort klart med mittfältaren från Sandefjord där, Filip Ottosson. Och han kommer in i första januari. Så att de väntar med de mest liksom stora värdena till de vet om de spelar i Europa eller om de inte gör det. Så att jag tror att det är ganska lugnt på den fronten nu i Blåvitt.
Det var ju lite under radarn där med Håkan Mild som försvann iväg. Vi har fått en fråga kring det också. Om du tror att Håkan Mild är ett PR-geni som satt och väntade in ett bra tillfälle att smyga ut bakvägen. Väldigt vältajmat med allt kring Rydström och Malmö och Olsson och JDT. Det är signaturen Blåvitt som skriver. Vad tror du?
Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att han vill, det har ju varit på gång att han ska lämna Blåvitt de senaste 3 åren. Jag tror att han ville lämna Blåvitt i ett bra skick. Han ville lämna över när det går bra för klubben sportsligt, och det gör det nu. De har överträffat förväntningarna den här säsongen, de är med och krigar om en Europaplats. De har ju gjort en del fina försäljningar, ekonomin är stabil, de har stabiliserat upp truppen, truppvärdet, de får in deras unga spelare, de har anställt en fotbollschef, Jesper Jansson, så att han såg bara att det var rätt läge och lämna nu. Sen är det ju bedrövligt att det han har utsatts för med hot och allt, och det är så ledsamt och sjukt att han ska behöva göra det. Jag tror folk inte fattar hur mycket han har fått utstå under tiden i Blåvitt, så det är ju bedrövligt, och det är ju ganska sjukt att han har hållit i så länge och kunnat stå upp för det han har gjort, för värderingarna i Blåvitt. Så där tycker jag är jättebra, och det som jag och Värmblom var inne på i podden här i torsdags, det går ju inte att ersätta Håkan Mild. Han får ju ersättas med kanske flera eller kanske en annan roll eller sådär. Det är ju omöjligt med hans erfarenhet, med hans insikt i klubben, med hans blåvitt i hjärta och alltihopa. Så att det blir en stor förlust för IFK Göteborg.
Kommer man kunna stabilisera upp Blåvitt här framöver? Vad tror du?
Det tror jag absolut man kommer kunna göra om man bara tar rätt beslut, man jobbar långsiktigt, man tar inga sådana här drastiska beslut, man säljer någon spel och sådär, så tror jag man har en ljus framtid.
Mm. Nu har vi faktiskt med oss ytterligare en gäst. Det är Herman Johansson som ju faktiskt kan få ett avgörande helgen, kan bli mästare i kavaj som det ju kallas. Hur känns det, Herman?
Nej, men det känns ju inspirerande. Sen får vi se, vi ska göra jobbet först, men ja, nej, det är ju ett jäkla läge vi har satt oss i, verkligen.
Men hur känns just den biten då med att det blir i kavaj? Vill man inte göra det på planen?
Jo, det hade man kanske velat göra. Det kanske är en lite bättre känsla, men samtidigt så tror jag att vi kommer att vara oavsett glad. Lika glad oavsett när det händer.
Mm. Vi kan ju säga det då så här, tittarna, om det är någon som har missat det, att om ni vinner och Bayern tappar poäng mot Blåvitt, då är det alltså. Så då blir det på söndag det blir vinstfirande. Mm. Eller guldfirande. Ja.
Ska ni se, samlas och se Göteborg-Bayern eller?
Ja, alltså det kan nog bli så. Sen ska ju vi vinna imorgon först. Så att, men förhoppningsvis så gör vi ju vårat jobb.
Ja visst, det är ni som spelar först. Ja, fan, jag tänkte fel. Ja. Okej, okay, ja, men då fattar jag.
Ja. Ja, så är det. Så vi ska göra vårat. Sen får vi väl se då om det eventuellt blir en sändning tillsammans.
Men kan nog bli så. Det måste ju finnas uppstyrt. Eller ni tycker ni att det är att jinxa? Att liksom...
Ja, vi har haft sådär någon gång att vi har sagt att vi skulle liksom göra något efter någon match för något år sedan. Och då åkte vi på en sån jävla torsk så att det fanns inget. Och då var det så här, nej, nu planerar vi liksom ingenting. Inte tydligt inför spelargruppen i alla fall. Så att de kanske håller på med någonting bakom kulisserna, det vet jag inte. Men vi får väl se.
Du berättar lite grann om säsongen ni har haft. Då. Ja, alla vet att det var en succésäsong och sådär. Men har du någon sån där match eller insats som du kan tänka tillbaka på och tänker att ja, men här nu känns det verkligen som vi är med och kan utmana på riktigt?
Ja, men det har man. Man kan se tillbaka på några matcher som var sådär där man kände att vi var bra på riktigt, att vi är nog med liksom. Och det är konstigt, jag går egentligen till AIK borta när vi torskade den matchen. Så hade vi väl haft en bra start och åkte upp dit och jag tyckte vi gjorde en riktigt bra match, men vi liksom fick inte med oss någonting. Den känner man ändå att okej, vi åker ändå upp dit och gör en bra match, vilket vi typ aldrig har gjort. Så bara såhär, okej, vi kan nog nypa poäng från alla i år. Sen för egen del så var det klart att ja, men nu när det börjar närma sig slutet och lite sådär, och då blir det liksom ännu mer spänning. Och så läget när vi åker till Gais borta och Hammarby hade torskat sig in mot Sirius, va? Så vi hade ju liksom firat lite på bussen innan och visste att nu har vi slagläge här. Från 5 till 8 poäng tror jag vi utökade. Och så får göra assist och avgöra med nick i 88:e minuten så för att verkligen punktera matchen. Det var en känsla där också.
Känns som att ni har en väldigt unik lagkemi. Berätta lite om den. Håller du med och vad är det som gör att ni har så bra lagsammanhållning förutom att ni vinner?
Ja, nej, det är klart att att vinna matcher och så är alltid dra en samman och alla liksom tycker att det är kul. Sen så är vi en väldigt tajt grupp. Alltså, många har ju varit här länge och man känner väl varann utan och innan och liksom allt det där. Alltså, att vi känns verkligen som ett gäng polare som gör det här tillsammans. Så det är väl ändå ganska unikt, tror jag. Mm.
Du, jag träffade Pelle Olsson på Kaknäs igår när jag var ute där och såg en Djurgårdsträning. Berätta lite grann vad han har betytt för din karriär.
Ja, alltså jag brukar dra mycket referenser till Pelle ändå. Nu har jag bara haft han ett år, ett ganska kort år. Coronaåret där nere i Sandviken. Men jag tyckte att det var fantastiskt roligt år. Det blev bara fokus på fotboll när det var corona. Fick ha en så liksom mediterad tränare, tyckte jag var liksom så, ja, men det är ändå Pelle Olsson, fan, han har koll på grejerna. Och jag hade sån respekt för honom och lärde mig, jag tyckte jag lärde mig mycket om liksom seniorfotboll. Han hade en på sättet så tydlig som han var och hur han ville spela, så tyckte jag liksom okej, det är liksom det här lagspelet fotboll är liksom. innan när jag spelade lite lägre divisioner så spelade man väl kanske mycket liksom så här, ja men gjorde lite individuella grejer och liksom på det sättet, men Pelle var, han fick mig verkligen att börja tänka att så här, det är laget, så här jobbar vi tillsammans och försvarsspel och allt det där, och alltså det var ett roligt år, så jag tycker om Pelle.
Du, det har varit en del intresse på dig också, bland annat från Molde och sådär. Hur ser du på det nu här i vinterfönstret? Och kom ut uppgifter här på Fotboll Direkt att Mjällby ville förlänga också nu. Hur går tankarna där?
Tankarna går inte alls på något slags, om det är att fortsätta eller liksom förlängning, eller om det är vad som skulle hända efter säsongen. Det är liksom, nu är det bara ett fokus, och det är att sätta spiken i kistan faktiskt. Det är bara där jag är och har varit ett bra tag nu. Så att, jag tycker om den lilla bubblan jag är nu faktiskt.
Ja, det är ju såklart många som tittar som också undrar. De vill ju veta, är du kvar nästa säsong? Men du kommer inte kunna ge dem något svar alltså.
Jag har ju kontrakt nästa år, så att, det är väl det lättaste att hänvisa till att så här, ja, jag har kontrakt och om jag ska säga någonting nu så då är jag ju kvar nästa år. Sen vet man ju med fotboll hur det är, men jag har ju kontrakt. Mm.
Ska vi ta några andra tittarfrågor då? Det är Magnus som verkar vara en trogen tittare och lyssnare till programmet. För han skriver att han frågade i våras i samma program hur många poäng ni skulle vinna Allsvenskan med. Och då svarade du 10-12 poäng. Ska vi revidera uppåt eller neråt?
Okej. Okay. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg att jag svarade. Men det var ju... Det låter ju som att jag var inne på någonting där.
Verkligen.
Det är ändå årets profetia om den slår in, får man ändå säga.
Ja, verkligen. Så att, nej, den spaningen får jag vara ganska nöjd med nu. Sen får vi väl se. Det känns ju som att känslan är väl att vi ska utöka ändå. Mm. Med tanke på hur året har varit och hur bra vi är. Så att, har jag någon känsla så har jag den känslan.
Ja, men ska du ge dig på och gissa nu då?
Jag är ju ändå sådär lite vidskeplig, så jag vill inte säga någonting, men jag tror vi håller oss på ungefär där vi är just nu.
11 poäng.
Det är avståndet, ungefär. Ja. Mm.
Anso skriver, hur firar man ett guld i Sölvesborg? Det känns inte så nattklubbstätt.
Nej, det är det väl inte. Det finns väl ingen nattklubb här egentligen typ. Det är väl någon på Hanöhus där som där jag faktiskt aldrig varit. De pratar ju om det som att det är det bästa liksom. Så jag får väl hoppas att det lever upp till förväntningarna när det inträffar. Ja, vi får se. Det är upp till de andra att styra upp det. Sen ska jag försöka och fira så mycket jag kan om det händer.
Ja, vem kommer vara kung i baren? Du säger, de pratar om det. Vem är liksom tar lid på festen?
Ja, men det har varit Bergen och G jag pratat om det. Hasse Larsson ska ju tydligen vara kung på Hanöhus. Så att han kan nog steppa upp där och göra jobbet. Så att de tre kanske får gå i bräschen.
Tar du rygg då, eller?
Ska försöka. Jag är faktiskt sanslöst dålig. Det brukar de säga till mig att jag är fruktansvärt dålig på fest. Men jag ska försöka steppa upp.
Hur yttrar sig det, vill man veta? Sanslöst dålig, det låter liksom riktigt illa.
Ja, nej, men jag går hem tidigt och så blir jag så jävla trött och less. Och så, ja, när man ger sig iväg först, då är det inte populärt hos grabbarna.
Nej. Sen har vi signaturen Glämpa som skriver, vill vi veta mer om hur lägenheten såg ut efter kattvakt. Du har tydligen haft Petterssons katt hemma hos dig, är det så?
Nej, faktiskt inte. Jag har haft min katt hemma och bad Tom vara kattvakt när jag var borta och bara åka och fylla på maten typ. Okay. Trodde jag ju att det var säkert. Jag litar väl på Tom liksom. Så kom jag hem och så är det, han satt upp en flamingo i taket och det är toalettpapper över hela lägenheten. Och så har han liksom satt och klistrat upp klubbor på väggarna. Jag vet inte vad han hade gjort. Så att, när jag kom hem där och var less och trött på att resa, då skulle jag liksom lägga en timme till på att bara få lägenheten och vara någorlunda okej igen. Så att, nej, det var sista gången jag gav Tom mina nycklar.
Det är lite så här Glenn Hussein-hyss som Tom Pettersson hade för sig. När Glenn Hussein på den tiden, han spelade Göteborg, klippte sönder kalsonger och sånt där.
Ja, men lite så. Och det är på förhand faktiskt. Det var så dumt att ge det till Tom. För är det någon som har is och gör det där, då är det han. Så att, nej, det får jag väl ta på mig.
Men är det här också en grej? Har ni alla katter i Mjällby?
Nej, det är väl typ, tänkte säga, nu har ju Tom faktiskt skaffat en katt själv här, så att, men det är väl typ jag och han. Annars så känns det som att det inte är särskilt många andra med katt faktiskt. Torsten har väl katt, det brukar han ju faktiskt säga ibland. Ja, det är vi tre kanske.
Ja. Har du några bra kattnamn?
Ja, våran heter Diego, det gillar jag ju.
Oh, det heter ju jag i efternamn.
Alltså, okej. Okay. Ja, och man kan tro att det är Diego Maradona, men jag gillade Diego Costa där ett tag, så det var faktiskt efter han.
Otroligt bra kattnamn. Du, Ann undrar vad du tänker om att du och Straud har blivit sådana fantasyfavoriter, och om du spelar själv.
Ja, men vad tänker jag om det? Jag tänker inte så mycket. Jag gör alltid ett lag faktiskt i början av säsongen. Och då tror jag att jag hade både mig och Straud. Vi går ju som försvarare där, och så vet jag att våran poängskörd brukar vara ganska okej. Så det kändes ganska givet av båda oss. Så att, nej, men det känns så kul att vara någon slags, att vi är bra fantasyspelare.
Det här känns lite bekant. Känns som vi pratade om det här i våras, så att du sen inte rörde laget, men det blev väldigt bra ändå.
Ja, nej, men så kan det nog vara. Jag tycker ändå att jag har hyfsat koll på. Jag hade väl Totte Nyman där också. Han har väl trillat in mycket poäng på. Så att nej, jag brukar försöka. Sen har man ju sätter man ju in de här spelarna som, ja men typ Tonekti hade jag, och så försvinner ju han, och då vet man ju att det är kört i mitt liksom, i min fantasy i alla fall. Så att ja, jag försöker, men jag håller aldrig i hela året.
Nej. Men du, hur känns det nu då inför helgen? Är det liksom fjärilar i magen?
Nej, det tycker jag ändå inte. Att det är klart, men jag, liksom, det är våran match, och sen får vi se. Och Hammarby är så pass bra ändå, så att de kommer nog vinna en hel del matcher så, av de som är kvar. Så att, skulle det bli i helgen så fantastiskt, men jag tar inte riktigt ut något. Jag har ingen riktigt sån känsla än faktiskt.
Du är inte så kompis med någon i Blåvitt som du har mässat lite extra med inför det här?
Nej, det skulle väl vara i mamma. Man kan väl skicka lycka till. Men samtidigt så, när jag har gjort det tidigare. Jag skrev till Ivan Krishak lycka till när de skulle möta Hammarby borta där för någon omgång sen. Och då small det ju bara direkt där. Så att jag tror jag låter bli och skicka iväg något sånt där. Det brukar inte
funka.
Mycket
skrock på dig känns det som.
Jag vet, jag tycker ju inte att jag är någon sån egentligen. Men nu när det börjar vara så här jävla liksom nära, då kanske man blir lite påverkad.
Kör du saltet bakom axeln och spottar på gatan och sådär också?
Ja, ibland så...
Ja, då är det nog ändå skott på dig.
Ja, lite så kanske, men det får vara just nu i alla fall. Det funkar ju just nu.
Disco, vill du lägga till något innan vi släpper iväg här?
Nej, jag tycker vi fick med det mesta.
Härligt. Får du ladda upp med all skrock och katter och allt vad det är?
Ja, tack hörni. Tack. Ja.
Stort tack.
Ha det fint.
Tack själva, hej då.
Ja.
Hej då.
Speciellt ändå, inte helt har det i egna händer.
Nej, jag är mest chockad över att han spelar i Mjällby och inte var på Hanöhus.
Ja, det hade inte du missat. Du, när vi ändå är inne på Mjällby då, Andreas undrar, vad tror du Disco? Blir det Mjällby guld redan på söndag?
Ja, jag tror ju det. Jag tror ju att de vinner, och så tror jag att Hammarby inte vinner mot Göteborg, och då är det ju klart. Så att Hammarby har ganska svag form, Elfsborg har svag form, så att det är upplagt för mästare i kavaj.
Mm. Sen hade du något namn klart inför mig.
Robin Wallinder där, målvakt från Öster, som jag fattade som är, ja, det ska till en kovändning där för att det inte ska bli av. Så att de kan nästan lägga den målvaktsfrågan i box nu, Hasse Larsson och Mjällby.
Mm. Sen har vi Mike 0506 som skriver, hej Disco, vad tror du om Kim, eller vad hör du om Kim och Tolle? Har varit knäpptyst, sitter de bara och cashar ut kontrakten från Djurgården?
Nej, de har väl betalt året ut tror jag, va? Om jag minns rätt. Ja, skitsamma. Det har varit extremt tyst kring dem. Jag har inte hört dem nämnas i några klubbsammanhang. Jag vet inte om de inte vill, eller om de kanske är lite brända efter dem. Ja, det var en del kritik mot deras ledarskap och sånt där också. Det var väl inte kanske det bästa avslutet där heller. Samtidigt har de ju meriterna. Sen har de ju nackdelen av att ha delat ledarskap. Det blir dyrare för klubbarna då. Det är inte så modernt. Så att ja, nu får vi se om någon går vidare ensam, eller om de fortsätter att köra tillsammans. För att tränarna får inte vara utan jobb för länge. Då blir de kall rätt lätt. Så att ja, vi får följa det och se vad som händer.
Mm. Div skriver, Jesus, Priskus, gode Gud, låt vår frälsare vara kvar. Men så blir det väl inte, eller?
Nej, det är stort intresse kring honom, både från England och från flera andra toppligor. Och jag var ute på Kaknäs, som jag sa, igår här och snackade lite grann med Bosse Andersson och även Priske själv. Och han, Bosse sa ju att han hade märkt av stora intresset nu, och han slog fast att det kommer inte bli Österrike som är aktuellt nu. Nu är det större ligor, och Priske sa väl att han inte har hört någonting nu. Han vill inte höra någonting under den här perioden. Han hade sagt till sin agent att ligga lågt liksom. Så att det kommer längre fram det där, men att Priske säljs i januari, det tror jag är ganska klart.
Mm. Filip undrar om det är något nytt kring Öster på tränarfronten och på spelarfronten.
Nej, de kollar väl, sitter väl med tränarfrågan nu, och de har Björkne Sjö, så träffar de med Lisa, att de träffar ett antal kandidater. Det är svårt det där också, just med spelare och värvningar och sådär, och göra klart någonting när man inte vet vilken division man ska spela i. Så det har ju jätteavgörande, så där, det kommer inte hända något speciellt nu förutom Robin Wallinder som meddelar tidigt att han inte kommer att vara kvar.
Mm. Jens undrar något mer kring Malmö FF. Vem leder framöver?
Ja, men det är Anders Mravak då som kommer leda nu med Peter Wettergren. Som jag fattar det som, så tror de mycket på honom. De har inte haft en sån tränarlösning tidigare med liksom en ung upcoming som är så ung som Mravak. Och som jag fattar det som, så får han chansen nu att visa vad han går för. Det är inte helt omöjligt att det blir han om han gör det bra. Nu åkte de på en väldigt... sur torsk här igår, såg inte så jättebra ut, men nej, de kommer träffa flera tränarkandidater under månaderna som kommer här, så kommer de ha en ny tränare kvar i januari, men det är väldigt tidigt än. Det var ju någon rykten om Thomas Berg också här, som Expressen skrev om, men några dagar senare skrev han på för pågående session, så att det var väl kanske inte så där superhett ändå.
Och Rydström då? Vad tror vi där?
Ja, men det blir intressant. Han var ju på tapeten i AIK till exempel när de skulle anställa Brännström, men då tackade han nej. Sen blev det Malmö för Rydström. Nu är ju Michel Thomasen i AIK, och de kan ju ta en Europaplats. Får vi se vad som händer med han. Han har bra statistik. Det kan säkert komma något intresse på honom. Så att om AIK skulle behöva ge sig ut på tränarjakt, så är väl Rydström ett namn där. Sen kanske Rydström hoppas på något internationellt uppdrag också. Det vet man inte.
Mm. Om Kim Hellberg försvinner i vinter då, är Bayern ett alternativ?
Det känns som att man är lite mer AIK-kompatibel än Rydström, men det är klart, han är ju en väldigt bra tränare, så det är klart att de har nog säkert med han på en lista om Kim Hellberg skulle försvinna. Men ja, det blir spännande att se. Det är väl inget som, får vi se vad som händer med Kim Hellberg först.
Mm. Mats undrar vad du tror om Häckens chanser i Conference League nu. Kan de skrälla till sig minst 6 poäng till?
Jag tror att det blir tufft, men jag tror väldigt mycket på Häcken till nästa säsong. Jag tror att man led extremt mycket av de här, och det är inget, jag tror inget lag skulle klara de skadorna de hade på mittbackarna. Man får 2-3 ordinarie mittbackar skadade, man får en skada här vad som saknar motstycke. Det var bara Djurgården som hade värre. Det lider man mycket av. Det tror jag folk glömmer också, att de hade så mycket skador just på så viktiga spelare. Men när man har fått tillbaka, så har... När man har sett vissa matcher när de har sitt bästa lag, så har de en höjd som få lag har. Får man jobba nu med Jens Gustafsson lite mer, man får in lite nyförvärv till, så tror jag man kommer bli riktigt farlig 2026.
Mm. Nu när vi snackade nattklubbar här tidigare med Herman, så kom det in en fråga från kollega Lina Davud. Hon undrar, härligt, vilket diskotek föredrar du?
Ja du, men det var ju Oscar, kök och bar i Sundsvall tidigare. Nu är det nedlagt, så nu har jag väl inget riktigt sådär. Nu var det ju länge sedan man var ute i Stockholm. Men, får ju säga Spybar då. Det har ju någon kompis som spelar där, som jag brukar vara hälsa på, men det är väldigt sällan.
Härligt. Har du någonting mer i Sillyvärlden som du vill tillägga?
Nej, nu Sillyvärlden ligger lite lägre nu än tidigare, men det har börjat kommit igång, så att vi ska gräva vidare för att se om det kommer några fler nyheter här i helgen eller början på nästa vecka.
Något kring Brage var det, vad du ville?
Ja visst, det var ju Amar Mushin här som var på väg till Banyas SC. De budade på honom, men Brage sa nej. De vill inte sälja honom nu. Det kan bli aktuellt i vinter igen. Och nu har ju fönstret i Förenade Arabemiraten stängt också.
Mm. Ser vi fram emot en spännande helg. Vi får se om Bayern drar ut på spänningen ytterligare, eller om Mjällby får fira.
Verkligen.
Mm. Tack till alla er som har tittat och skrivit in frågor. Ses vi igen nästa fredag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.